Hej gott folk och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Ungpodden. Väldigt traditionsenligt så avslutar vi poddåret med Best of-avsnittet. Detta blytunga och samtidigt oerhört lätteviktiga ämne. Ja, det handlar ju såklart om extremt bra böcker det här gott folk. Jag heter Martin och med mig har mina kamrater uppe i Umeå. Halloj, halloj.
Hej, hej.
Hej, hej.
Fint, Klara och Tove. Det känns ju smått märkligt. Vi har kommit till slutet på ett år till. Som vi har inte bara överlevt utan faktiskt trivs med varandra. Ni kommer få två stycken höjda böcker från oss vars. Så jag tänker vi kör väl igång helt enkelt. Med en oerhört tung bok av en författarinna som jag har pratat om tidigare här i podden. Vi har pratat med henne också. Det är Jennifer Mathieu som ju vi dyrkar kan man väl säga utan att ta i allt för mycket. Hon har kommit ut med en ganska ny bok. Det kom ut för, vad kan det vara? 2 månader sedan kanske? Något sånt där. Som heter Down Came the Rain. Och det här är alltså en bok som handlar om klimatförändringar, gott folk. Ni som, många av er kanske kommer ihåg det här, att det fanns en orkan som heter Harvey. Den drog in över inte bara USA, Texas och Louisiana utan flera andra länder också mellan den 17 augusti och den 3 september 2017. Orsakade fruktansvärda materiella skador såklart. Folks hem blev översvämmade och blåste bort och så vidare. Och folk dog ju också. Dessvärre. Och den här boken handlar då om vad som händer. 2 stycken tonåringar, de kommer från helt olika miljöer. Eliza, hennes hus, har blivit skadat av orkanen. Det behöver renoveras fullständigt i stort sett. Eliza är en sån där person som är djupt investerad i klimatfrågan. Hon har läst på, hon vet vad som driver de här klimatförändringarna väldigt väl. Däribland då stora delar av Texas oljeindustri till exempel. De vet att det här har gjort det mycket, mycket värre vad gäller orkaner än vad det har varit tidigare. Ett problem för Eliza gott folk är att hennes pappa jobbar ju åt vad hon kallar för Big Oil. Alltså ett företag som profiterar på att pumpa upp olja helt enkelt. Och det där är ju kämpigt för dem bägge två. Eliza är extremt handlingsorienterad. Och det skär sig ganska ofta mellan henne och hennes pappa. Dessutom är det så att hennes skola har ju då också blivit fördärvad. Så att den vanliga skolan hon går på, den kan de inte gå utan hon hamnar på en annan skola. Där folk som går där har helt annan bakgrund och där går ju Javier, gott folk. De träffar på varandra första dagen i skolan. Och Eliza och Javier tycker ju att, oh man. Vilken snygging jag precis har sett på. Men de kommer ju som sagt från olika bakgrunder och känner ju inte varandra sedan tidigare. Javier han har också drabbats av Harvey fast hans hus står fortfarande kvar. Men han har utvecklat mycket, mycket hög stress för just det här med regn. För det regnade något så kopiöst i den här orkanen. Så pass mycket att han får ju ångest nästan bara med tanke på liksom att det kan komma att börja regna. De här två startar en sån här klubb de har. Det är väldigt vanligt i amerikanska high schools. Som sponsras av en av deras lärare. Som enbart handlar om klimatfrågan. Och det handlar om deras relation väldigt mycket. Varannat kapitel är Elizas, varannat kapitel är Javiers. Det här är en mäktig uppvisning i så mycket grejer så jag vet knappt vad jag ska börja med. Det är jättebra personbeskrivningar. Det är jättebra just det här med att klimatfrågan görs ju så fruktansvärt personlig. Det här är människor som har drabbats personligen av det här. Det är jättekola vuxna. Deras stenhårda lärare då, som jag såklart har glömt bort namnet på just nu, som sponsrar deras klimatklubb. Hon är jättefantastisk. Och så finns det en massa andra bikaraktärer. Och varenda person, varenda karaktär fyller sin plats så väl. För de driver handlingen framåt på ett mycket sympatiskt sätt. Så att kan varmt rekommendera den här boken. Den är såklart magiskt bra, annars hade den inte varit med i det här avsnittet. Är det någon av er som hunnit läsa den?
Jag har inte det, men drömmer jag, eller var det så att Jennifer pratade om den här boken lite grann, va?
Yes.
I vårt, när vi hade vårt snack.
Ja,
så jag blev peppad, men jag har inte hunnit.
Nej.
Nej, jag har inte läst den.
Nej, jag tror att ni kommer gilla den här boken, bägge två. Absolut.
Absolut.
Yes. Vi hoppar vidare.
Ska jag ta en bok då, som jag läste i våras. Den heter Hidja Butch Blues av, jag vet inte om jag uttalar med Lamia. Lamia K. Jag vet inte hur man uttalar det, men vi säger Lamia. Det är en självbiografi, så det är skrivet av författaren. Ja, så det handlar om den som skriver det, så att säga, som också har pseudonym, så att man får ju inte hela efternamnet till exempel och så. Och hon har vuxit upp i ett land i Mellanöstern där hon, eftersom att hon är barn till gästarbetare som kommer från ett annat land som man inte får veta vilket land det är, i Sydasien, alltså Sydostasien, så. Och går på en islamisk skola här i det här landet, där man läser Koranen väldigt mycket. Så när hon är 14 så inser hon att hon inte är som alla andra, för hon blir kär i en av sina lärare som är kvinna. Och samtidigt så läser hon också i Koranen om Mariam. Mariam är ju Jungfru Maria för oss, kanske mer, om man har en kristen bakgrund. Som ju fick barn men inte blev rörd av någon man, alltså som var oskuld. Och då funderar Lamia om de kan vara, ha några likheter och så. Så inleds boken. Och sen så fortsätter det. Det är ju som en uppväxtskildring från att hon är ganska liten. Jag ska säga direkt också att nu säger jag hon. Lamia har pronomen hon, hen. Jag säger hon nu, men man kan lika väl säga hen. Och Lamia möter jättemycket rasism. Som barn till gästarbetare så står hon och hennes bror längst ner på samhällsskalan. Och sen flyttar hon till USA för att plugga. Och där upplever hon också rasism och islamofobi. Men även homo- och transfobi. Och mycket fördomar. Ja, mycket islamofobi också, eftersom att Lamia bär hijab. Lamia funderar ju också på sin könsidentitet och hur det är att när man bär hijab så och funderar på om man är icke-binär, så kan det bli lite knepigt helt enkelt. Så det är många sådana saker kring liksom identitet och kring hur det är att möta olika typer av förtryck. Men också är det berättelser från Koranen i den här boken. Det tyckte jag var jätteintressant, det är insprängt, därför att Lamia funderar ju jättemycket över personerna i Koranen, alltså olika profeter helt enkelt, olika religiösa figurer eller liksom religiösa berättelser, som också jag som kommer från en kristen bakgrund känner igen, till exempel då Jungfru Maria, Mariam, Musa, Moses, profeten Mohammed förstås, mycket annat som man kan känna igen, och mycket religiösa funderingar. Den här boken innehåller liksom väldigt mycket tänkande kring religion och kring islam ur en queer synvinkel. Och det tycker jag är också väldigt, alltså dels är det ju väldigt fängslande så här och engagerande med de här, alla de här olika nivåerna av förtryck som man kan utsättas för, och hur ska man hantera det och hur ska man inte internalisera saker och kämpa med det. Också hitta sitt community, för det försöker ju Lamia hitta, liksom ett queert muslimskt community att vara i då i USA. Och det är ju väldigt häftigt, alltså om man har läst titeln, han spelar ju på Stone Butch Blues av Leslie Feinberg, som är en absolut banbrytande klassiker inom liksom transrörelsen, och jag tycker faktiskt att Lamia tar de här stora skorna och lyckas liksom synliggöra också insikter på det sättet som den boken gör, alltså i hur det är att vara liksom queer och troende muslim. Vad möter man, vad funderar man på och sådär. Så det är en fantastisk bok. Den är väldigt unik, tycker jag. De fler som har läst den?
Jag har inte läst den, men den står på min läsa-lista, helt klart.
Jag ville läsa den direkt när jag läste om den. Så det är väl kanske en sån bok som många har hört talas om också, särskilt med titeln och sådär. Men den levererar verkligen. Och, ja, men som sagt, kanske jag som är ganska sekulär och inte funderar så mycket men ändå har hört såklart bibliska historier, tycker jag det är jättespännande när någon tar dem och så bara, det här är ju samma berättelse fast då ur ett liksom muslims perspektiv och funderar liksom över, och även att även de andra tycker att det går inte att vara muslim och queer, alltså även folk liksom i Lamias närhet, så tänker ju Lamia själv att det finns ingen motsättning i det och håller fast vid det. Det är ganska strångt, tycker jag. Det är väl en bra förebild.
Fantastiskt, jag blir sjukt sugen på att läsa den här.
Det tycker jag att du ska göra.
Definitivt köpa in den, jag tror inte vi har den här ens.
Ja, men det bör ni göra.
Ja, det behöver vi göra. Absolut. Yes.
Ja, då har det blivit min tur. Jag har också läst en bok, eller har valt en bok som handlar ganska mycket om identitet. Och det är boken Fjärilshjärta av Moa Backe Åstot. Det här är ju hennes andra bok, och precis som den första boken Himlabrand så handlar den om, eller utspelar sig i Sápmi, och det handlar om en person med samisk bakgrund. Och huvudpersonen i boken heter Vilda, och hon kämpar ganska mycket med det i boken kring att liksom, att hitta sin samiska identitet, kan man säga. Hon har inte växt upp med språket, och hon har inte, som till skillnad från andra runt omkring henne, gått i samisk skola och sådär. Och det här har hon kanske inte själv reflekterat så mycket över egentligen, men hon möter liksom ifrågasättande i sin omgivning, framförallt från personer som inte tillhör, som inte är samer själva liksom. Och ganska tidigt i boken så dör Vildas morfar, som också har varit en väldigt viktig person för henne och som också kanske har varit en länk för henne till liksom den samiska identiteten eller bakgrunden som hon har. Och de har liksom pratat om att, hon har precis liksom börjat prata om att han ska lära henne samiska, och så det tar väldigt hårt på henne, och det är en svår sorg för henne att bära, både då på grund av att hon saknar honom väldigt mycket, men också för att hon känner att hon liksom förlorar en länk till det här. Och så den här boken handlar ganska mycket om hennes sorg, och den tar sig olika uttryck och ställer till det en del för henne. Hon får väl liksom svårt i vissa relationer runt omkring henne med sin familj och med sin bästa vän och sådär, och hon vet inte riktigt, hon hittar liksom inte sätt att hantera det här. Men det är också en bok som handlar om att det handlar också om väldigt mycket om att vara ung. Hon är fyller 14 år i boken, och det handlar också mycket om att till exempel hon får sin första mens, hon blir kär i någon. Det är mycket liksom, det är mycket som händer, och det är mycket känslor, och vi får liksom följa Vildas tankar hela tiden i det här, och jag tycker att Moa gör det på ett väldigt väldigt fint sätt liksom. Man känner verkligen med Vilda, och man förstår henne, och jag tänker att många kan känna igen sig i de funderingar som hon har och det som hon hamnar i, även om man inte har upplevt precis samma sak som henne, så tänker jag att det är frågor som många ställs inför, och saker som handlar om identitet som många kan bära med sig oavsett, eller även om man kommer från andra bakgrunder än just det samiska liksom. Men det är en väldigt fin bok, och det är, man känner verkligen att man är där med henne, och man kan liksom känna sådär hennes beskrivningar av personer runt omkring henne, och ibland så man känner liksom kaffedoften ibland när de sitter i någons kök och pratar med varandra, och det är en väldigt fin bok, och jag tänker att den tar upp ett väldigt viktigt ämne, och att det är också roligt att det kommer fler böcker som handlar om, som också beskriver liksom hur det kan vara att växa upp som same och hur det, vilka svårigheter som finns med det, men också hur fint det kan vara. För det handlar ju också om att hon hittar liksom sätt tillbaka till det här. Den rekommenderar jag verkligen.
Jag skulle vilja sätta plus ett på den. Jag tyckte ju att jag älskade ju Himlabrand. Så vet man ju liksom att okej, den var liksom fantastisk. Och sen kommer den svåra bok två. tidspress och allt det där, men nej, jag tyckte att hon rodde hem det här på ett fullständigt magiskt vis.
Jo.
Den vibrerar ju av liksom känslor på ett sätt som är, alltså det blir nästan fysiskt att läsa den här boken för att det är magiskt bra språk och allt
precis.
Det där.
Ja. Jo. Ja, och svårast, alltså jag tänker som skam till exempel, som är en av de känslorna som du upplever, som ju är, kan vara väldigt, väldigt svårt att skriva om och att hantera överhuvudtaget. Jag tycker hon gör det på ett jätte, jättebra sätt, verkligen.
Ja, jo, alltså det är ju bara tokhylla den här boken. Mm. Jag var så här, jag glömde nog bara skriva med den, liksom så här böcker jag övervägde, för jag älskar den här boken, jag tycker att den är... En triumf från första sidan till sista sidan. Den är ju ganska kort också. Den är ju liksom, och ändå sägs det så oerhört mycket i den. Verkligen. Och den är dessutom lite upplyftande. Det finns ju liksom positiva sidor i den också. Fast det är den här förlamande sorgen då. Jag tänker, nu ska jag sänka humöret här på Egot Folk. För att nu kommer den bok som inte har några ljuspunkter alls i stort sett. Och det här är en bok som har blivit hypad hur mycket som helst, både av förlaget och folk har skrivit om den i press och så vidare. En bok som heter Bror av Alex Schori. Det är alltså en pseudonym, det är inte författarens riktiga namn, och anledningen till det, gott folk, det är ju att den här personen jobbar ju med gängkriminella till vardags och liksom kan ju inte riktigt, såklart det blir vissa svårigheter att skriva en sån här bok och sen liksom verka i den här gängmiljön då. Den här boken handlar om Hussein. Han är tonåring när vi stöter på honom. Växer upp då tillsammans med sin mamma. Brorsan är utflugen men finns med i bakgrunden. Pappan är, finns inte med i bilden. Det finns ju då många inslag i den här som känns igen då när man har läst mycket om gängkriminalitet och gängkrig. Det finns den här frånvarande pappan. En mamma som kämpar och kämpar och kämpar och kämpar för att rädda sin son undan gänget. Det finns den här längtan efter lättförtjänta pengar. Och har väldigt mycket pengar att kunna köpa sig. Alla de här statussymbolerna och så vidare. Men gott folk, alltså den här boken ger ju inga förskönande omskrivningar. Alltså vi vet att det kommer gå åt helvete för Hussein helt enkelt. Det börjar med en händelse när ledaren för det här kriminella nätverket blir mördad. Han kallas bara för M. Då byts ju ledarskapet ut. Hussein blir ju då kastad ut i onåd. Och får ju då också oerhört vanligt vad jag har förstått, en påhittad skuld. Du skyldar oss pengar, du måste liksom få in de här pengarna inom ett visst datum. Och det gör ju då att han blir ju, för skulden ökar den tiden, han liksom drar ju in pengar genom att sälja knark och skulden ökar ju bara hela tiden. Det får ju honom att, är det värt det här? Är det värt det här priset? Han tycker till slut inte det och ber om hjälp. Kommer till ett HVB-hem i Småland. Där han möter vuxna som verkligen hjälper honom. Och det håller på att vända för honom. Men han kan inte undkomma det här, gott folk. Det kommer att bli en kraschlandning av galaktiska dimensioner. Jag har funderat så jävla mycket på den här boken sedan jag läste den. För att den är jättebra skriven, uppenbarligen. Den har en huvudperson som man går och tänker så jädra mycket på. För samtidigt som han har den här liksom stereotypa grejen att ja, han kommer från invandrarbakgrund. Ja, han är uppvuxen i förorten. Ja, han dras in i gängkriminalitet. Så finns här grejer som gör det liksom svårt att avfärda honom. För han fattar liksom katastrofala beslut. Han sviker sin mamma så fruktansvärt mycket så att nej, jag vet knappt. Om vi har läst om något sånt här svek i ungdomslitteraturen någonsin. Han betalar ju ett högt pris. För vad han gör. Och ändå vill man ju gärna se den där lilla grabben som man vill hjälpa. Att inte dras in i det här. Det är ju en bok som man kan fundera hur mycket som helst på. Det finns hur mycket som helst att prata om i den här boken. Den är... Jag skulle nog säga att av alla de böcker jag läst som har berört gängkriminalitet på något sätt så är den här absolut den bästa hittills.
Den är jättebra.
Ja.
Fruktansvärd.
Ja, den är fruktansvärd, är den. För att
går inte att
alltså,
värja sig.
Nej, det går inte att värja sig, för att man ser alla de här stegen. De har ju ett språk med varandra, så man fattar att de är tajta, Hussein och hans kompisar. Och samtidigt så drivs ju de ju då framåt att det blir allt mer förråande och avhumaniserade gentemot både sig själva och de som då är emot dem. Att ja, det blir väldigt, väldigt fel här. Ja, det var en riktig humörsänkare. Men det är omöjligt att inte ha med den här boken, skulle jag tro, i ett sånt här avsnitt.
Okej. Okay. Ska jag försöka lätta upp? Nej. Faktiskt, den boken jag ska tipsa om nu, den hade jag sneglat på väldigt, väldigt länge, men jag läste den inte förrän nu i december, precis nu. Och jag tänkte att den var ganska lättsam, men den visade sig ha lite tyngre bottnar också. Den heter Six Times We Almost Kissed and One Time We Did av Tess Sharp. Och till saken, jag ska berätta en liten disclaimer här nu i det här avsnittet. Den här hösten så har jag nästan inte läst några ungdomsböcker. För att jag har suttit i en jury för ett queert litteraturpris som heter Prisma, som jag tycker ni ska kolla in också. Som också har en barn- och ungdomskategori. Men jag har satt i romankategorin, så jag har läst queera romaner på svenska.
Ja.
Det har varit jätteroligt och spännande. Och nu har vi utsett en vinnare och sådär. Men därför har jag ju inte hunnit med mina ungdomsböcker. Så därför har jag gått och suktat efter den här boken bland som jag har sett på hyllan. Bara, den där vill jag läsa, den verkar kul. Ja, så jag gjorde det till slut i alla fall. Så jag fick med den på min lista. Den handlar om Penny och Tate som är 17 år. Och deras mammor är jättebästa vänner. Men det är inte Penny och Tate. Utan de bråkar ganska mycket. De är liksom... på grund av mammorna så hamnar de hela tiden med varandra. Men utåt sett kan man nästan tänka att de absolut inte gillar varandra. Att de är ovänner. Och Tates mamma har varit sjuk ganska länge. I cancer bland annat. Olika typer av cancer. Och nu så är det så illa så att hon behöver få en levertransplantation. Och när boken börjar så får de helt plötsligt Penny och Tate veta att om 5 dagar då ska Pennys mamma då ska donera en del av sin lever till sin bästa kompis som då är Tates mamma. De ska dessutom flytta ihop allihopa tillsammans i Pennys mormors hus för att de ska kunna spara pengar, för det här är ju USA, så att man måste ju betala alla sina det kostar ju multum med sjukvård och sådär. Så de har ju ganska tufft ekonomiskt, så då ska de bo allihopa tillsammans. Och då bestämmer sig Penny och Tate att de skriver ett officiellt fredsavtal så här, med vissa regler så här, att du inte bråka inför mammorna, da. Och så är det också en mystisk punkt, bara prata inte om Erika. Och man har dessutom fått veta att så här, ja men okej, de ska försöka vara vänner, men de brukar nästan kyssa varandra lite nu och då. Det har ju liksom hänt 6 gånger som vi förstår på titeln. Men de har pratat aldrig om det. Och särskilt inte om det som hände i Eureka. Så det är lite så här mystiskt alltihopa. Men man kan ju säga det som är väldigt gulligt. Alltså kärlekshistorien är väldigt gullig. Men sen det som jag inte har nämnt här, förutom då mamma som är jättesjuk i cancer, det är att Penny sörjer sin pappa som dog 2 år tidigare. Och det var när de var ute och de brukade åka så här, vad ska man säga på svenska, rafting, alltså fors. Men på med forsränning. Han hade liksom ett företag där han höll på med sådana turer. Och han dog när under en olycka i floden. Och hon var med då, Penny. Det var han och Penny. Och hon är skadad efter det i sina händer och har liksom, väldigt mycket trauma. Men hennes mamma vägrar prata om pappan och har tagit bort alla bilder och har också tvingat Penny att sluta gå i terapi. Därför att terapeuten sa att du kanske borde åka ut på floden igen och liksom ta tillbaka det. Så det är ett katastrofalt dåligt förhållande mellan Penny och hennes mamma, helt enkelt. Och Tate, för hennes del, hon har fått ta hand om sin sjuka mamma sedan hon var typ 8 år. Hon har också fått tagit hand om Penny flera gånger när hon har brutit ihop, så att det är liksom och kan inte riktigt prata om sina känslor. Så det handlar egentligen om ja, men ganska mycket dåliga relationer med föräldrar. Och det är ju jättetufft att ha, att verkligen ha en jättedålig relation till en förälder. Som Penny har. Sorgprocess, liksom hur man tar sig igenom sorg. Och lite, ja, ganska mycket psykisk ohälsa i den här boken också. Ganska tunga grejer. Mm. Som är liksom varvade med den här slow burn romansen som är lite göttig ändå men som liksom man bara man längtar efter att de ska få varandra. Och lite så här fint också, Penny alltså är bisexuell och det nämns, och det tycker jag är bra att det nämns i en bok. Och så att den har många bra ingredienser, så jag rekommenderar den om man vill.
Ja, den låter läsa något. Den låter väldigt amerikansk också.
Den är rätt amerikansk, ja. men inte alltså, som ändå på, ja, den är väldigt kalifornisk. Det är ju norra Kalifornien, det är ju liksom det lantliga Kalifornien, alltså där man liksom bor nära en fors och liksom uppe på ett berg och inte har så mycket pengar och så. Så det är ju inte så här Hollywood glamour liksom LA grejen. Men ja, men jag tyckte jättemycket om den. Jag tyckte den var fin.
Jag blir sugen på att läsa den med. Yes.
Det är så bra, man får så mycket boktips här.
Ja, det precis tänka sig.
Ja, men då ska jag ju prata om min andra bok, och då har jag valt A Bow av Nora Jalil. Det är ju fortsättningen på hennes debutbok Jani, som vi har läst och pratat om tidigare här. Det går att läsa fort. Det går att läsa den här boken utan att läsa den första boken, men jag tycker självklart att man ska läsa även den första boken. För den är ju också fantastisk. Det är samma gäng som är med i boken, men den här, de är ju tre vänner som i den här boken har splittrats av olika anledningar. Ryan som det handlar om framförallt i den här boken, han har börjat gymnasiet inne i stan. Vilket är en ganska ny värld för honom, det är andra nya kompisar och det är ett annat klimat eller en annan kultur än vad han är van vid. Amir är ju i Irak eftersom han blev utvisad dit trots sina vänners kamp för att han skulle få stanna kvar i Sverige. Och Caspian har börjat på ett annat gymnasium i Ryan. Och där märker jag ganska snart att det är svårt att upprätthålla de här relationerna till de här vännerna när de inte längre delar den vardagen som de ju gjorde på ett underbart sätt i Jani. När de följdes åt liksom verkligen på alla sätt och vis var de en stor del av varandras liv. Och ännu svårare blir det när han märker att Caspian har träffat nya vänner som inte är särskilt bra för honom och börjar liksom göra kriminella saker helt enkelt. Han är verkligen på väg utför. Och då saknar han ju också Amir väldigt mycket som inte finns, som knappt finns tillgänglig överhuvudtaget för honom. Precis. Men som tur är så finns det personer i Ryans liv som han kan vända sig till och prata med. Och det är ju fritidsledaren Sebbe, och så har han ju Wahida som han tycker väldigt, väldigt mycket om och har en väldigt fin relation till. Men som inte alltid heller är helt enkelt. Den här boken handlar ju om vänskap såklart. Den handlar också om kärlek. Den skildrar livet för de här killarna och hur det kan vara att växa upp i orten och vilka svårigheter de stöter på. Jag älskar den här boken. Jag älskar Nora Jalils sätt att beskriva de här ungdomarnas vardag. Jag älskar hennes språk. Jag tycker att hon är liksom den absolut bästa ungdomsförfattaren i Sverige just nu. Just för att hon så på pricken kan liksom skildra hur det är att vara ung just nu. Och om man följer henne så kan man ju också se det. Liksom, att hon, när hon möter unga, hur hon berör dem med sina historier. Och de känner igen sig och dras in i hennes berättelser. Jag kan bara hålla med om att det är för mig som vuxen så är det som att hoppa in i de här ungdomarnas vardag och hoppa in i deras huvuden och få en del av det. Och det är helt fantastiskt. Man kastas in i det direkt från första sidan och vill bara fortsätta läsa. Så jag rekommenderar den här till alla, verkligen.
Den är helt fantastisk. Den är Det som jag gillar mest med den egentligen, det är ju att dels får man träffa de här karaktärerna igen. Mm. Man vill ju vara med dem hela jävla tiden. Men man får ju också en fördjupad historia, framförallt vad gäller Sebbes bakgrundshistoria är ju och så vidare. Och så är Wahida med, alltså herregud.
Mm.
Jag hoppas verkligen att det blir fler böcker och kanske då blir fokus på Wahida.
Ja.
Det hade ätit över sked. Så att den är ju, den är de är aldrig inne hos oss. Det är som, de är utlånade jämt.
Mm. Det är samma. Vi har köpt fler exemplar, men de...
Ja, det är kört alltså. Jag tror ju dessutom att jag vet ju att det är många av våra liksom, gymnasiebibliotekarier som kör de här böckerna.
Mm.
Och så kommer då, vi hade ju några på författarbesök här och det kom liksom två skolklasser från ett av våra gymnasier med sin skolbibliotekarie. De hade liksom så här, de hade fått boken och de hade läst och ställde så bra frågor.
Mm.
Så man fattar att det här är mer än läsning för dem, det är någonting annat. Det betyder så mycket liksom den här representationsdelen.
Mm. Så att, verkligen.
Mm.
Mm. Så roligt att följa och se.
Alltså nu har ni ju bara fått 6 titlar här gott folk. Det har ju kommit ut tusentals titlar på ungdomssidan. Jag önskar verkligen att du hade kunnat läsa alla. Men då hade vi läst att ögonen blödde dag och natt. Vi hade blivit parior i våra familjer tror jag. Men jag tror vi kan vara eniga om att de här 6 böckerna, läser man dem så har man fått ut en väsentlig del av känslomässig drabbning från 2023. Det kan man väl... Var enig om, tror jag.
Verkligen.
Yes, vi kommer så glad tillbaks nästa år.
Ja, det gör vi.
Ja, hoppas att roligt. Ni är med oss då igen, kära lyssnare.
Mm.
Tills dess, god helg
och gott och god nytt jul. År.
Ja, allt sånt där. Härligt sånt. Så syns vi. Ha det så bra. Hej då.
Hej då.